Storytel presenterar Slända i bärnsten i Diana Gabaldons serie Outlander, andra delen. Inläst av mig, Gunilla Leining. Mörksens gärningar. Kapitel 18. Våldtäkt i Paris. I början av maj månad ägde en explosion rum i Kungliga vapenarsenalen. Jag fick senare veta att en vårdslös bärare hade ställt ifrån sig en fackla på absolut fel ställe. Ett ögonblick senare hade den största anhopningen av eldvapen och krut i hela Frankrike rykt till väders med ett dån som skrämde duvorna från kyrktornen i hela Paris. Jag, som just då arbetade djupt inne i L'Hôpital des Anges, hörde inte mycket av själva knallen, men efterverkningarna nådde mig snart. Fast sjukhuset låg på andra sidan om floden var olycksoffren så många att patienter lotsades vidare ända till oss, krossade, sönderbrända, stönande på öppna flak eller burna på sina bäddar av goda vänner som släpade dem genom gator och torg. Det var mörkt innan de sista offren hade blivit omhändertagna och den sista omlindade kroppen lagd till vila bland alla de andra fattiga, anonyma sjuklingarna i det stora sjukhuset. Så snart jag insett vilken arbetsbörda som förelåg systrarna på sjukhuset hade jag sänt Fergus hem med bud om att jag skulle bli sen. Han hade återvänt till sällskap med Myrta. Båda slöade utanför på trapporna medan de väntade på att få eskortera oss hem. Mary och mig. Vi vacklade utmattade ut genom dubbeldörrarna och fann Myrta i full färd med att demonstrera den ädla knivkastningskonsten för unge Fergus. Försök igen, sa han med ryggen mot oss. Så rakt och hårt du kan. När jag räknar till tre. Ett, två, tre. På tre slungade Fergus den stora vita lök han höll i handen. Den rullade och skuttade över den ojämna marken. Myrta stod avslappnad med knivspetsen i nypan. När löken dunsade förbi snärtade handleden till. Ingenting annat i hans gestalt rörde sig. Kilten inte så mycket som fladdrade till. Men löken genomborrades av dirken och föll dödligt sårad ner i gruset framför hans fötter. Bravo, herr Myrta, ropade Mary med ett leende. Myrta ryckte till och svängde runt mot oss. Jag kunde faktiskt se en svag rodnad på hans magra kinder i skenet från dubbeldörrarna bakom oss. Sa han. Jag ber om ursäkt att vi har dröjt så länge, sa jag urskuldande. Det tog sin tid att få alla offren på plats. Åh, aj, sa den lille klansmannen lakoniskt. Han vände sig mot Fergus. Det är bäst att du hittar en vagn åt oss, lad. Det är för sent för två damer att spatsera hela vägen. Det tycks inte finnas några här, sa Fergus och ryckte på axlarna. Jag har snott omkring överallt i kvarteret den senaste timmen. Varenda ledig vagn i hela innerstan har kommenderats till arsenalen. Vi kanske kan hitta någonting i Rue du Faubourg Saint-Honoré förstås. Han pekade nedåt gatan i riktning mot ett mörkt gap mellan byggnaderna som förrådde att där gick en genomfartsgränd till närmaste parallellgata. Det går snabbt om vi genar där borta. Det var kallt i gränden och jag kunde skymta min egen andedräkt som små vita skyar trots att ingen måne kommit fram. Hur sent på natten det än blev fanns det alltid i Paris någon levande ljuskälla. Matt sken från lyktor och ljusstakar sipprade ut genom fönsterluckorna och springorna i de gamla trähusen. Ljus spildes ut kring gatuförsäljarnas bodar och kärror och skingrades från de små horn eller metalllyktor som dinglade från kärror och hyrvagnar. Vi kom ut på nästa gata, en gata för köpmän. Här och där hade ägarna till de olika butikerna hängt ut lyktor av genomborrad metall ovanför sina portar och boddörrar. Det var vanligt att några köpmän gick samman om att hyra en vaktman som såg till deras lokaler nattetid. Alla litade inte på att polisen skulle hinna i tid. Jag såg en sån nattvakt sitta hukad i skuggorna på en trave pressändningar framför en segelsömmarbod. Han ropade ett barskt «Bonsoir, monsieur, madame!» och jag nickade till svar. När vi just passerat boden hörde jag emellertid ett plötsligt varningsrop från samma nattvakt. «Monsieur, madame!» Myrta svängde runt för att möta utmaningen. Svärdet väste redan på väg ut ur skidan. Jag var långsammare i mina reflexer och hade nätt och jämnt börjat vända mig om när han snurrade runt med vapen i hand. Anfallet kom emellertid från portgången snett bakom honom. Jag såg en skymt av mannen, men slaget träffade Myrta i bakhuvudet innan jag...